Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Varmt välkomna tillbaka till Bakpodden, Tillåt kakor, med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela Bakpodd-Sverige,
Emma Brinkras.
Jag är väldigt lycklig över att det har förevigats i din bakbok.
Mm.
Att jag är din favoritperson i hela Bakpodd-Sverige.
Du har ju flera gånger liksom fiskat efter det. Att jag ska, för det är lite grann av din sägning till mig.
Ja.
Och då har du så fiskat efter det. Jag bara, men det där är din grej. Men så när jag skulle skriva de här tackorden, du har ändå varit ett sånt stöd liksom hela bokprocessen. Vi har ju pratat väldigt mycket om våra processer. Eller så här, vi delar ju mycket jobbsnack med varandra. Ja. Och då kände jag att då ska jag ha med Camilla och så skrev jag det där.
Äntligen fick jag tillbaka det. Ja. Men en ära att få vara med där.
Ja, det var en kort lista.
Ja, och jag var utvald. Mm. Men sen vi såg sist, vad har hänt då?
Vad har hänt då? Men det känns ju lite grann som att man lever i någon slags liten bubbla ändå. Så upplever jag det. Jag tror aldrig någonsin att jag har levt i nuet så mycket som jag gör nu. Sen är det bara tråkigt att nuet suger så mycket.
Ja, ja men eller hur? Verkligen.
men det känns lite grann som någon slags bubbla. Men jag har verkligen gått in i work mode. Jag tror att sen vi såg sist har jag kanske tagit fram och bakat och fotat 12 nya recept.
Underbart.
Och försöker njuta av att jag ställer ingen klocka på morgonen. Jag passar på att gå långa promenader ute och ha så fint väder. Ja, försöker göra det bästa av det helt enkelt. Mm. Du då?
Nej, men jag delar mycket av det du säger. Det känns så konstigt och det känns inte så, alltså, jag har nog inte begripit vad det faktiskt handlar om egentligen, hela den här krisen. Men mitt i allt det här så fick jag ju äntligen gå ut med min glasskopa.
Mm, just det.
Och det kändes så delat, alltså verkligen så som vi pratade också om i förra poddavsnittet, att det känns så konstigt att prata om något annat, men å andra sidan behöver man prata om annat. Och livet liksom måste fortsätta och jag har ju ägnat över ett år med att designa egna produkter. Mm. Och den här glasskopan är bara en... Det är en liten teaser för vad som komma skall.
Väldigt spännande.
Men jag var väldigt stolt över den. För jag tänkte mycket så här, bra material, hållbart, funktion. Men att det också ska vara snyggt.
Ja, den är super, super fin.
Tack.
Alltså
för jag var så trött på alla de här glasskoporna.
Ja.
Det är antingen så här jätteplastigt eller jätteindustriellt. Det finns liksom ingenting däremellan.
Nej.
Och jag, samtidigt så kan jag helt ärligt säga att jag var lite osäker, för att jag är den som ändå så här försöker göra så tillgängliga grejer som möjligt. Jag vill inte hamna i något så här dyrt fack där bara så här folk med bra ekonomi kan köpa mina grejer. Men jag var tvungen att ta ett val där. Mm. Så antingen vara så här bra material och lite dyrare skopa, eller ta plasten.
Ja, men det har vi pratat om 1000 gånger i den här podden, att ibland så kostar, alltså ska du ha bra grejer så måste du betala lite.
Ja.
För att det finns en anledning till varför det är lite dyrare.
Ja, men verkligen. Så att jag fick liksom bara...
Är det många som har påpekat att de
Nej, faktiskt
det
inte. Det var bara jag som i mig själv innan var så här, jag undrar hur det här kommer tas emot, just eftersom att jag själv... Alltså eftersom att jag själv har en bakgrund där det inte har varit så bra ekonomiskt i min familj som barn. Och då kanske inte det är prio. Men å andra sidan så har vi hållit det till ganska så här limited edition för att det också ska kännas speciellt. Men jag tror att man förstår så fort man får den i handen och känner den är faktiskt, alltså den är tung.
Ja.
Det är inget så här som flyger iväg om man tar den i handen.
Så får man ju göra en avvägning. Det är ju ingen mänsklig rättighet att försöka en glasskopa.
Nej,
så får man göra en avvägning om man har de pengarna och vill prioritera det.
Ja.
Och har man inte det, då kanske man får köpa en billigare.
Ja, men det är det jag tänker. Att så här, det här är för de som verkligen vill ha den och som precis som mig använder den mycket. För vi är många som använder den till mycket mer än bara glass. Och man kanske tröst på.
Och det måste jag säga om den typen av skopor. Jag har aldrig köpt dem som glasskop, utan jag har köpt dem i så här bakbutiker. Jag har köpt dem i USA och har i olika storlekar med just den här liksom lilla tången där det går och där det liksom rensar skopan varje gång. Och de är dyra. Alltså vart du än köper dem så är de dyra. Du hittar inte dem billigt faktiskt.
Till och med plastversionen är ibland dyrare just på grund av den här funktionen. Men den funktionen är väldigt smidig. Väldigt tacksam att jobba med.
Otroligt.
För då slipper man liksom stå och liksom vifta med skopan för att få loss kulan. Utan man kan bara trycka av den. Men, så det var, men jag fick enormt fin respons. Gud, det här ska inte bli ett långt inslag. Men alltså jag var så här, jag tänkte så här, vem bryr sig i mitt i all den här krisen och folk har annat att tänka på. Men nu, jag måste få liksom köra min grej. Men alltså responsen var ju magisk. Alltså det var mer än vad jag någonsin kunde tänka mig.
Men det är ju, du och jag har ju lyxen att vi i vanliga fall jobbar hemifrån. Vi är inte super liksom på ett vardagligt plan hela tiden drabbade av allt det här.
Nej.
Det kan gå dagar i vanliga fall när jag inte lämnar hemma.
Ja, samma här. Jag lämnar för att jag måste lämna barnen på förskolan. Ja. Annars hade jag varit hemma hela dagen.
Och som du säger, jag har ju verkligen märkt en efterfrågan på annat nu.
Ja.
De vill ha fina bakbilder i flödet. De vill ha recept. De kan vara hemma och baka när de ändå är hemma. Så jag tycker inte man ska, alltså allt det där andra finns överallt hela tiden. Ja. Vi ska inte behöva ursäkta oss för att vi fortsätter bakinspirera. Nej.
För livet måste fortsätta. Ja. Och om det är någonting jag har märkt så är det hur mycket folk bakar nu.
Ja,
och det glädjer mig så mycket att folk hittar tillbakningen mitt i all den här röran och bara bakar goda grejer, testar nya saker. Ja, så det gör mig jätteglad.
Ja. Du, tänkte göra en liten uppföljning från förra veckan. Vi pratade om macarons.
Ja.
Och som tur var så lyssnar ju min syster Moa på podden flitigt.
Bra.
Så då sa hon, du, det där ni pratade om.
Ja.
Ja, men vi nämnde att hon hade testat att baka macarons utan mandelmjöl. Och hon har testat att baka både med kokos och då är det kokosflingor. Hon har provat med kokosmjöl och det gick inte.
Nej.
Kokosflingor och även med pumpakärnor. Och båda de här två mixar man då till ett mjöl som i konsistens och liksom struktur liknar mandelmjöl.
Ah.
Och så bara använder de en likadant.
Vet du vad jag kom att tänka på?
Nej.
Jag vet inte om det var andra säsongen av Hela Sverige bakar. Vad heter killen som vann då?
Linus.
Linus. I hans första bok så minns jag att han hade ett recept på knäckebrödsmacarons. Det bara kom till mig nu. Och då hade han mixat knäckebröd.
Ja, jag skulle säga, det har du redan berättat för mig, men det var Linn som berättade för mig.
Ja.
Och då googlade jag på Linus och knäckebrödsmacarons och jag fick inte upp några träffar.
Nej, men det är för att jag tror att han har det i sin bok, nämligen. Att han inte har delat receptet online. Men det bara kommer tänka på det. Så att det kanske, alltså, så länge det är torrt.
Så länge det är
mixat till samma konsistens som mandelmjöl.
Och förmodligen, jag vet inte hur det är med knäckebröd, men kanske inte drar åt sig allt för mycket vätska och sväller. Liksom.
Ja, men precis. Ja.
Men jag också, jag vet inte om jag ska avslöja det här, men jag var hemma hos Moa och fikade. Och då hade hon bakat dina Oreos.
Är det sant? Ja. Nej men, vilken ära!
Hon är hennes dotter.
Mm. Vad roligt!
Ja.
Men vi ska ju prata om vanilj idag.
Ja.
Och jag kan helt ärligt säga att inför det här avsnittet så tänkte jag så här, informativt avsnitt, kanske inte så spännande.
Nej, jag tror att vi var lite skeptiska om vi ens skulle ha med det. Så är det ens ett helt avsnitt?
Ja, men efter att ha gjort research.
Och efter att vi fick in otroligt mycket bra frågor.
Ja, då bara inser jag så här, gud vilket så här viktigt och matnyttigt
och jag avsnitt måste, det här kommer måste säga att frågorna som vi får från er, de lägger verkligen grunden till alla avsnitt.
Ja, och alltså ribban också.
Ja, för att innan vi fick in alla de här frågorna så var inte jag ens säker på vad vi skulle prata om.
Ja.
Men det blir verkligen, men det är klart, det här vill jag också veta, men det här vill jag veta. Så det ska ni verkligen veta, att frågorna som ni ställer, de bygger verkligen varje avsnitt. Det är utifrån dem vi planerar allting.
För vi, alltså, olika, beroende på vilket avsnitt vi gör så kan vi få in allt från liksom så här 10 frågor till flera 100 frågor. Och jag märker hur jag blir liksom ännu mer exalterad ju fler frågor vi får.
Och när det är många som frågar samma också.
Ja, för då vet man att så här, det här vill folk verkligen veta. Ja. Så det ska bli spännande att hugga in i alla de här frågorna. Men vi har gjort lite researchjobb och jag vill veta vad den googlande magister Brink har tagit sig an.
Speciellt eftersom, som du säger, det var många frågor som kom in där jag själv kände så här, det här vet inte jag, men jag vill verkligen veta. Och det finns verkligen mycket fakta som jag tror inte folk tar koll på. Så vad ska vi börja någonstans?
Vad har vaniljen sitt ursprung? Kanske vi kan börja där?
Ja, ursprunget är i Centralamerika, Mexiko. Och där använder man vanilj redan på typ 1300-talet, kanske till och med tidigare.
Vad använde man det till då?
Ja, men man liksom tyckte om smaken.
Smaken, så var det en krydda som vilken annan.
För att om man inte, det läste jag någonstans, det här kan jag inte svära på, men om man inte skördar den, då skrumpnar den ihop och liksom öppnar sig på något sätt och avger en vaniljdoft medan den dör.
Okej.
Och det är säkert där man har kanske kommit på att det här luktar gott, det kanske smakar gott. Men så Europa, eller då gamla världen, så var ju vaniljen helt okänd före Columbus. Men Columbus och hans spanska och portugisiska sjöfarare, de tog med sig vaniljen från Centralamerika till Europa, Asien, Afrika. Mm. Och nu odlas den på lite olika ställen, men fortfarande främst i typ Madagaskar står för 50% av odlingarna. Och det måste vara subtropiskt för att den ska kunna växa. Och det är ju en orkidé.
Ja, en vaniljorkidé. Men jag kommer att tänka på det här när du sa att Madagaskar står för 50%. Jag hittade en siffra som sa 80%, men den siffran minskar ju hela tiden. Ja, vi kommer gå in på det sen.
Ja.
Men länge har ju Madagaskar nästan haft monopol på liksom vaniljproduktionen.
Ja, det finns, tre slags. Och det ena är bourbon. Och det är säkert många som tror, för vi har också fått frågan om bourbon vanilj, att det har någonting att göra med bourbon, alltså whisky-sorten. Ja. Och det har det ju inte, utan bourbon är från Madagaskar, eller växer på de västindiska öarna. Och det är då för att det fanns en ö där som heter Reunion, något sånt där heter ön. Men innan så hette den Ile de Bourbon, alltså Bourbonön.
Just det.
Så det är från det som den har fått sitt namn, bourbon. Men idag så
men däremot så passar ju de, nu vet inte jag för jag konsumerar alkohol, alltså, men ofta passar de ihop.
Vanilj och bourbon passar väldigt bra ihop. Ja. Men jag tror att till och med jag var nog, alltså, har nog tänkt att det kanske har någonting med varannat att göra.
Det trodde jag också länge.
Men det är bara det att den nog alltså odlas på den här ön och även då i Madagaskar och på andra öar i Indiska oceanen.
Så vi som inte konsumerar alkohol kan fortsätta konsumera bourbon vanilj.
Precis. Och då ska vi se, det var den första och det är den vanligaste varianten. Och sen så finns det då Tahiti vanilj.
Just det.
Som har en lite mer så här parfymerad doft.
Vet du om det är, alltså, jag såg ett klipp av Matgeek som sa att många bagare använder Tahiti vanilj. Ja. Gör din syster det?
Det vet jag inte, men jag vet att de gör det och det är också sån grej som de gillar att skriva ut i meny, dessertmenyer. Och
jag tror det är lite fancy.
Ja, jag tror det. Mm. Att det ska vara lite mer fancy-pansy. Och den tredje varianten då, det är just mexikansk vanilj.
Mm.
Men den hittar man faktiskt väldigt sällan i Sverige.
Är det den som heter Pompona vanilj?
Kanske.
Kan inte jag uttala.
Kanske.
Hur som helst. Att odla vanilj är ingen lätt match.
Nej.
Och, vad var det jag skulle säga? Du får jättegärna rätta mig om jag har fel, men jag har kollat på massa dokumentärer om vaniljodling.
Mm.
Och det har, alltså, om jag har förstått det rätt så finns det en dag på hela året som pistillerna är mogna. Visst är det pistiller?
Ja, alltså,
och
det är
att det är då de
att
måste plocka dem. Men att de har börjat plocka dem innan, vilket ger sämre kvalitet på vanilj, för att det har börjat, alltså det finns vaniljtjuvar för som vill sälja det här på svarta marknaden.
Ja.
Alltså, jag blir jätteilla till mod. Jag tycker det är synd om dem.
Odlingarna, de vaktas med beväpnade folk, liksom. Men nu kommer vi in på alla frågor här redan i bakgrunden. Men det finns ju två orsaker till varför vaniljen är så dyr som den är. Och det ena är ju, som du säger, liksom, hur den odlas. För att vaniljorkidén, då, det finns mer än 150 sorters vaniljorkidéer, men den kan endast pollineras naturligt av Meliponabiet. Och det biet finns bara i Centralamerika. Mm. Så all vanilj som odlas utanför Centralamerika måste pollineras för hand med hjälp av en tränål.
Mm.
Så då måste någon gå omkring med en liten tränål och liksom
alltså manuellt, för
manuellt
hand.
Befrukta blomman. Liksom. Och vaniljorkidén, som du säger, den blommar bara en gång per år och då bara under en dag,
ja,
under vilken då den måste pollineras för att bära frukt.
Ja.
Och varje blomma ger högst en frukt.
En stång?
Ja. Och frukten och vaniljstången, det är en frökapsel då på orkidén. Och den skördas efter 9 månader, så det är en helt liksom mänsklig graviditet. Och sen så behandlas den och torkas i 3-5 månader innan den är redo att användas. Så från det att plantan planteras till att vaniljen kan säljas så tar det ungefär 3 år.
Men det som kan göra att det här blir ytterligare försenat eller att man måste börja om, det är väderförhållanden.
Mm.
Just i Madagaskar har de ju, vad det heter, cykloner.
Cykloner, ja.
Och det här har liksom ökat och de har ökat intensitet, ja, på grund av liksom hur miljön ser ut idag.
Ja.
Och tänk då att en hel sån här cyklon bara kommer över det här, den här odlingen. Då måste de börja om. Och på grund av den risken som det innebär så är det inte alltid de vill börja om.
Nej.
Så det blir mindre vanilj i världen.
Det blir mindre vanilj och priset på vanilj har liksom gått upp och ner under de senaste 100 åren. Och där man kan se när det verkligen så sticker i höjden, det är ju efter de här cyklonerna. Den senaste cyklonen drog in över Madagaskar 2017. Mm. Det kan ni säkert minnas. Alltså att vaniljen var dyr, men okej, tills ett för par år sedan. Och då bara stack den liksom. Mm.
Och då är det för att, alltså på grund av cyklonen.
Ja, men och då var den här cyklonen som drog in och slog ut 30% av vaniljodlingarna i Madagaskar.
Oj.
Och Madagaskar står ju då för 50%.
Ja.
Så att då förstår man liksom, det får verkligen konsekvenser.
Men så, en sak till som jag tänkte på det här med att, så här, vad som har varit trendigt när det kommer till att använda riktig vanilj eller inte.
Mm.
För jag tror om jag minns rätt så var det någonstans där, alltså från på 80-talet så och framåt så var det inte så alltså det var inte så noga, många av de som producerade till exempel glass eller andra grejer, där kunde de använda så artificiell vanilj.
Mm.
Men 2008 så blev det så här trendigt med naturliga produkter. Då var det så Nestle och Ben & Jerry's, alla de här ville använda äkta vanilj.
Mm.
Och då har ju också efterfrågan ökat.
Ja, men precis. Och men däremot alltså fortfarande så är det ju 98% av allt som säljs i världen där det står vanilj är fake.
Ja. Men det kan man förstå i och med priserna.
Ja, det kan man förstå. Och det som också har gjort det är ju att det som de flesta människor tror är vanilj, det är inte ens vanilj.
Nej.
Det är fake vaniljen. Så när de väl smakar riktig vanilj så kanske de tycker att det smakar lite konstigt. Liksom. Ja.
Eller tycker att det smakar, wow vad gott det smakar. För jag, alltså det var inte förrän jag blev äldre, alltså vuxen, och hade råd att köpa riktig vanilj som jag smakade på det, och då jag blev så liksom jag blev tagen med storm på riktigt alltså, för att jag hade ätit sån här pulver vaniljkräm i så många år, och så gjorde jag min första egen och jag var så här, vad är det här, jag kan sitta nu än idag och äta vaniljkräm hemmagjord med sked för att det är så gott.
Nej, men som sagt, priset då och som du nämnde tidigare att det finns ju de nu då som köper upp den inte mogna vaniljen. Och därför ökar priset och den blir ännu mer värdefull. Och det finns svenska som har sålt vanilj tidigare som helt har slutat med det nu, för att det är liksom inte värt det.
Alltså det var vid någon tidpunkt som vanilj var lika dyrt som silver.
Mm.
Alltså i kilopris.
Den näst dyraste kryddan som vi har i världen.
Den första är saffran.
Ja.
Och det har vi ett avsnitt om för er som vill veta om varför saffran är så dyrt.
Ja, precis.
Nej, men båda de
men
här
till skillnad från saffran så har vi ju vanilj i allt.
Typ. Ja, och det vi kan prata om idag, vi har fått en fråga om det.
Mm.
Är om man verkligen behöver ha vanilj i allt?
Ja, jag tycker vi återkommer till det. Men nu har vi fått en ganska gedigen bakgrund, eller hur?
Ja, men verkligen.
Så då kanske vi bara ska gå in på lite mera konkreta frågor.
Det tycker jag. Vi pratade ju lite om det i vårt sponsorinslag. Men ska vi gå igenom vilka alla olika vaniljprodukter som finns?
Mm.
Alltså, först och främst, det allra absolut vanligaste är väl vaniljsocker.
Jag tycker vi börjar med vaniljstången.
Jaha, du vill börja i den äkta änden. Jag tänkte att vi sakta men säkert skulle röra oss mot den renare vaniljen.
Jag tänker tvärtom, vi börjar på det real deal.
Och sen spär vi ut den.
Och sen så spär vi ut den och så kommer vi ner på liksom,
absolut, vi kör på vaniljstången som vi pratade om när det kommer till odlingarna. Det, det kallas alltså frukten, vaniljfrukten.
Och den använder man ju de här små svarta fröna som är inuti.
Men mycket av den, alltså, jag vet inte om jag ska kalla det olja eller fett, men det som finns i själva stången eller på stången, speciellt om den inte är torkad, den bär på otroligt mycket smak. Mm. Det är därför som man ska lägga stången i sin vaniljkräm också när man kokar upp den och inte bara liksom kasta iväg den. Eller lägga den tillsammans med strösocker.
Ja, men precis. Vi kommer till den frågan längre ner här, hur man får ut mest av den. Jag vet inte om vi ska ta det nu eller om vi ska...
Men vi tar det sen. Ja. Vi fortsätter.
För att som sagt, om man då har lagt 60-70 kronor på en vaniljstång, då vill man verkligen utnyttja den.
Verkligen.
Men det är ju... Jag köper väldigt, väldigt sällan vaniljstång.
Mm. Jag gör det bara när jag ska göra vanilj... Alltså inte ens när jag gör vaniljkräm brukar jag göra det, utan det är typ sen när jag ska göra crème brûlée.
Ja.
Det är då jag köper vaniljstång.
Eller om jag ska göra att jag verkligen ska bjuda på några och det ska vara fint. Alltså när jag bakar till bloggen använder jag aldrig vaniljstång.
Nej, väldigt sällan. Det är typ så om jag ska spela in en video där jag vill visa hur man gör liksom på riktigt. Så
men jag betalar med glädje 50, 60, 70 kronor om jag får en sån här fet, mjuk stång. Men det får man ju väldigt sällan.
Väldigt, och på grund av att de som sagt behöver plocka innan de är helt
så
mogna.
Så ofta är de väldigt, väldigt tunna och kanske redan lite skrumpna.
Svårt att få ut de där fröna.
Ja, att man nästan behöver så här, kanske lägga dem lite blöt först. Jag vet inte om man kan det. Men...
Alltså, jag, istället för att du vet bara skära ett litet så här, tunt jack som inte går hela vägen genom stången. Ja. Jag behöver typ så här, på riktigt dela hela stången alltså genom och sen skrapa jättemycket. Jag är inte snäll mot min vaniljstång när de är så här tunna och skrumpna.
Nej. Och så blir det så lite trådigt och liksom... Ja. Men jag märker också ibland när jag väl, om jag har en lista, kanske har fått i något bud eller liksom, att den, den ligger där och blir gammal. För att det är lite grann som en så här fin flaska champagne.
Ja.
Att jag så aldrig riktigt tycker att det är rätt tillfälle. Nej. Det är så, ska vi öppna den här nu? Nej, det, nej men det, det ska vara finare. Och så ligger den där, så blir det skrumpen och dålig liksom.
Ja, jag har flera sådana här provrörsflaskor med vaniljstång som jag har sparat till rätt tillfälle.
Ja. Liksom. Och som man liksom aldrig...
Nej, det är sällan man... Och sen kan de glömmas bort. För att de ligger, de hamnar liksom längre och längre ner i lådan. Ja. Och det är synd eftersom att det är en så fin råvara.
Ja.
Men en sak som jag faktiskt har... En produkt, vaniljprodukt som jag har börjat använda mer frekvent sen vi började podda är vaniljpastan.
Ja.
Alltså, wow, vilken produkt.
Ja.
På riktigt. För att ja, då får, man får ju ut väldigt mycket vaniljsmak. Man får de här härliga svarta prickarna, men det blir inte grådassigt.
Nej.
Alltså, och men så jag, smidigt att jobba med.
Jag liksom... älskar vaniljpastan. Minns du för kanske 4-5 år sedan så hade Manuela Kjellén Passion for Bacon. Hon hade ett bakprogram på typ 8 eller 3 eller något sånt.
Och det kollade inte jag.
Nej.
Men berätta.
Och hon är galen i vaniljpasta. Alltså, och då hade hon vaniljpastan i ganska så stora flaskor som hon hade köpt i USA. Och var hon en bakare så hällde hon i typ en halv flaska och sen ställde hon den på bänken och sa hon, nej vänta, jag måste ha lite vanilj till, jag älskar vanilj. Och det var då som jag först alldeles fick upp ögonen för vad är det för vanilj hon har? Liksom, vad är den här vaniljpastan? Mm. Och sen tror jag att det var... för jag har aldrig faktiskt sett den i butiker i USA. Utan de har ju sin liksom flytande. Så jag tror att det är typ i Danmark första gången som
just det,
jag...
för du sa där har de den på tub. Ja. I Sverige har vi den på burk.
Ja, och innan det är en äldre variant som Dr. Röttke hade förut, innan de här nya kom på tub. Men som sagt, den finns nu. Fortfarande kan vara lite svår att få tag på.
Jag har hittat den på alla mina ICA Maxis. Ja. Alla mina, jag har flera som jag går till. Alla mina Willys och till och med City Gross tror jag.
Ja.
Men det är också en grej
det finns
som
inte
en...
på mitt närmaste ICA. Jag har däremot sett att den finns på typ så här mat.se och Mathem.
Men nu har ju också baka.se sin egna sajt. Alltså baka.se är Dr. Röttgers egna sajt.
Ja, precis.
Och förutom recept så har de ju numera också en webbshop. Där kan man köpa alla deras produkter. Och då, alltså om jag var ny så skulle jag på riktigt klicka hem några burkar för att där, alltså jag har blivit liksom
och en sån burk då tror jag kostar kanske 70 kronor.
Ja, men det är så värt det.
Men då, och säg att en tesked typ är som en vaniljstång. Ibland tar jag lite mer beroende på vad det ska vara.
Ja.
Om jag till exempel ska göra en vaniljkräm, då tar jag nog kanske som 2 teskedar vaniljpasta. Men, och i en sån så har du i alla fall kanske 15.
Alltså mina håller länge och då är jag väldigt generös med vaniljen. Ja. Man behöver ju absolut inte en halv flaska som Manuela kör.
Men man för man,
alltså, ni kommer märka när ni väl provar. Man får ut så mycket smak. Mm. Jag vet inte, jag minns inte vad innehållsförteckningen är på den.
Nej, men den är ju gjord från riktiga vaniljstänger.
Ja, för visst är det både stång och frön.
Och sen är det ju liksom en sockersirap typ liksom.
Så
den har ju konsistensen av typ en sirap. Mm.
Men snäppet under det skulle jag väl ändå säga är vaniljpulver som funkar superbra. Alltså jag älskar att jobba med vaniljpulver också.
Vaniljpulver är ju bara vaniljstång som är torkad och malen.
Så man får ut liksom, ja men det är äkta vanilj där också. Det är liksom inte utspätt med någonting. Det enda som är väl att det blir lite grådassigt om man skulle ha det med vaniljkräm.
Jag tycker, när jag framförallt använder vaniljpulver, det är i småkakor.
Ja.
Alltså där man inte kanske vill tillföra vätska på samma sätt.
Stämmer.
Jag undviker den verkligen om jag ska göra en panna cotta. Verkligen om man ska göra en panna cotta. Mm. Även om man ska göra en vaniljkräm. För som du säger, alltså jag gjorde det en gång med vaniljkräm. Det blir grått.
Ja. Och det är synd, för det är ju fortfarande en väldigt bra smak. Mm. Men just när det kommer till utseendet så blir det inte helt hundra.
Nej.
Så att, men med det sagt så har jag liksom alla hemma för att de har olika.
Ja, men det är precis det som är. Jag har också alla och man använder dem till olika saker. Och vaniljpulvret kan jag också ha i typ en sockerkaksmet.
Ja.
För där blir det så mycket och sen bakas det så att det blir inte så att den blir grå så.
Nej, men precis.
Men det är därför jag verkligen gillar pastan, för att om man tillsätter den i en panna cotta eller vaniljkräm, den ger ingen färg, men du får prickarna som att du hade haft. Liksom.
Och det känns ju så himla lyxigt när de där prickarna finns. Ja. Sen har vi ju vaniljextrakt. Eller vanilj. Mm. Alltså är vaniljarom och vaniljextrakt samma sak?
Nej.
För arom ger bara
smak. Vaniljextrakt är det som vi pratade om tidigare här, den nya produkten. Och det utvinns av riktiga vaniljstänger som då ligger i.
Och som man faktiskt kan göra själv också. Ja. Jag skulle aldrig göra det eftersom att jag inte konsumerar alkohol. Men
det. Nej, och det är ju, alltså, i sammanhanget så är det väldigt små mängder alkohol. Men alkoholen bidrar ju liksom till hållbarheten.
Mm. Precis som samma när vi pratade om saffran, hur man kan liksom kapsla in den.
Och utökar smaken på det. Men då är det ju bara. Det är lite agave, sirap, socker. Mm. Alltså det är socker, alkohol och riktig vanilj. Mm. Och den är då på flaska, så den är ju flytande. Så även den undviker jag i degar. Mm. Men som sagt, funkar i glass, funkar i vaniljkrämer. Det som du inte får från den är ju prickarna.
Just det.
Men om man tänker på så här hembakar USA, där är det ju bara extra.
Gud, de använder det hela tiden. Ja. Alltså, det är så många recept från just USA som jag har kommit över som jag bara såhär, gud vad onödigt. Alltså, det känns som att, men det kanske är för att det är väldigt lättillgängligt. Om man kollar också just priset så tycker jag att det är liksom billigare än till exempel pastan eller pulvret. Ja. Så det är absolut ett alternativ.
Mm.
Men enda gången jag använder det är när jag liksom får tag på det från utlandet där det finns. Alltså jag vet inte hur de gör det utan alkohol. Men när jag var i Dubai så köpte jag utan.
Alltså det finns ju så här alkoholfri sprit.
Men jag det är väl alkoholen som kapslar in och bevarar?
Ja,
precis. Så vad är det i de här alkoholfria som...
I don't know.
Ja, men sen har vi ju vaniljsocker.
Som ju kanske är det vanligaste och mest lättillgängliga.
Billigt också.
Ja.
Jag höll på att säga billigaste, det är det inte, men det är billigt.
Och där finns det ju olika kvalitet på dem. Mer kanske än på de andra grejerna vi har pratat om.
Oh, ja.
För att det finns vaniljsocker som enbart består av malda vaniljstänger och finmalet socker.
Och där ser man tydligt de svarta prickarna.
Ja, men många av de vanligaste sorterna i Sverige är både och.
Just det.
Och så är det med väldigt, väldigt många vaniljprodukter och saker som säger att säg ha vaniljsmak, glass exempelvis, då har man en liten andel med riktig vanilj för att kunna skriva äkta vanilj på förpackningen.
Just det.
Och sen har man resten med den här fake vaniljen.
Mm.
Så att man har lite av varje för att dryga ut. Liksom.
Just det. Jag fattar, det är ekonomisk väg att
precis.
Gå. Men sen finns det ju vanillinsocker. Mm.
Ja, jag har läst på en del om det.
Ja, berätta vad du har läst.
Jo, vanillin, Det är den smaken som de allra flesta förknippar med vanilj.
Okej.
Det är liksom vanilj, alltså vanillin är också så här smaken i vanlig vanilj, liksom, det är den smaken man försöker efterlikna.
Mm.
Men det är ju då inte vanilj, utan den framställs på helt andra sätt. Och den kan framställas naturligt och den kan framställas syntetiskt. Och då, så för ibland kan det stå så här, naturlig arom.
Ja.
Om det står naturlig vaniljarom, då har det någon slags, då har den touchat någon gång med riktig vanilj.
Okay.
När det bara står naturlig arom,
ja,
då är det naturlig för att den fortfarande kommer från naturen. Vilket då kan innebära rutten gran, alltså det är så här restprodukter från träindustrin. Så den utvis bland annat så här petroleumprodukter och rötad gran. Det är den naturliga vaniljinen.
Alltså, det här gör det ännu liksom mer relevant för oss att prata om det verkligen är viktigt att ha vanilj i allt. För att jag tror att många väljer de billigare varianterna som kanske inte ens är riktig vanilj. För att de tänker, jag måste ju ha det så mycket.
Mm.
Så jag har inte råd att köpa och använda upp allting. Nej. På en gång. Så jag ser fram emot när vi ska ta oss an frågan.
Den kan som sagt det här vanilj också framställas syntetiskt, alltså helt syntetiskt.
I labb då, eller?
Ja. Jag vet inte mer om hur det går till, men den vanligaste är då att det är så restprodukter från, alltså petroleum, det är typ så här,
alltså vad är det?
Bensin.
Liksom. Det låter som något från Harry Potter, petroleum. Från bensin.
Ja.
Wow.
Så... Ja, men som sagt, det är ju 98% av allting vi äter som smakar vanilj är
bensin.
Är bensin. Ja, men det är fake. Och sen är det ju liksom, även om du, alltså, jag ska inte ofta några glassorter, men även de flesta så här goda vaniljglassar är liksom 50-50,
jag kan rekommendera
70-30.
Er att titta på klippet där Emma får testa dyrt versus billigt. I slutet av det klippet på min YouTube-kanal så yttrar sig Emma om vad hon tycker om glass.
Ja.
Vaniljglass som går att köpa i butik.
Men det är faktiskt roligt med vanilj. Jag läste den här kommentaren någonstans och jag kände mig lite träffad av den. Att det var en person som hela sitt liv hade trott att vanilj bara betydde så utan smak. Och så har jag hela mitt liv varit så här när det kommer till... Alltså människor som ska gå till en fin glassbar, köpa en kula glass och de väljer vanilj. Då blir jag så här, what? Du
vilken
har alla
slöseri.
Goda smaker, varför väljer du den som inte har någon smak?
Ja.
Men det var ju innan jag hade ätit en riktigt god vaniljglass med riktig vanilj. Alltså om du så här, när du, jag menar, när vi växte upp liksom en big pack vanilj liksom.
Ja, nej, men det var ju det liksom den blanka smaken.
Ja, det var den du var tvungen att ha jättemycket kolasås och chokladsås eller bär och strössel och liksom. Den var ju bara det som skulle bära tillbehören liksom.
Men det är så kul för att det finns en tv-serie som gick när jag var yngre, tonåring, Glee hette den.
Mm,
och då var det någon gång som de bara, ah, men så här, varför måste vi vara så vanilj när vi sjunger den här låten? Kan vi inte
men det är verkligen
lite choklad?
Ett uttryck i USA. Att
det
vara
är ett
vanilla,
riktigt uttryck.
Det är att vara så tråkig,
basic.
Mainstream, basic. Ja. Ja.
Men vanilj är typ Sveriges, världens andra mest dyra krydda.
Ja, och det är som det jag tänkte på, det är inte meningen att det här avsnittet ska gå ut på att ni inte ska använda vanilj.
Tvärtom,
men kanske just använda riktigt.
Och veta när den liksom
när det är
beter sig som bäst också så att man verkligen får ut och liksom får ut mest av smaken och liksom inte bara slänger in den för att det står det.
Ja. Om vi tittar lite på våra frågor. Jag tror att vi har gått igenom alla vanilj. Ja, men just det finns faktiskt också vaniljarom på flaska.
Ja, just det.
Och det är som flytande vaniljin.
Ja.
Så gör vad ni vill med den informationen.
Exakt.
Vi har gått igenom vad bourbon vanilj är och vad som skiljer den från vanlig.
Ja.
Vi har gått igenom skillnaden på vanilj och vanillin.
Gud, det här låter som en föreläsning på högskolan.
När man ska använda vad. Varför vanilj är så exklusivt och dyrt. Och nu ska vi prata mer om hur man då får ut mest av vaniljstången som man har lagt sina dyra pengar på.
Ja, men exakt. Och ofta så är det liksom fröna man använder för smakens skull. Mycket smak ligger där, men... Det ligger också mycket smak i liksom oljan i själva stången, speciellt om den är lite fuktig. Jag älskar, som sagt, när vaniljstängerna är bra och de är på den här provrörsflaskan, då är jag väldigt glad.
Ja.
Men dels så tycker jag att man ska kasta ner den. Om man gör till exempel en vaniljkräm eller crème brûlée, släng ner stången och sila bort den sen.
Ja, låt den vara med när det kokar upp.
Ja, men exakt.
Låt det stå undan, låt det stå och dra i 10 minuter, en kvart.
Ja.
Och sen...
Mm. Och sen sila bort den.
Ja. Släng den inte då,
nej,
när du har silat bort den.
Vad brukar du göra när du har silat bort den, Emma?
När jag har silat bort den, om den har legat i mjölk eller grädde,
ja, men precis,
då brukar jag skölja av den. Sen har jag en glasskål med strösocker. Då trycker jag ner den där. Så då har jag en efter liksom ett halvår kanske, beroende på hur duktig jag varit på en vaniljstång, så har jag en burk med strösocker och torkade vaniljstänger. Och då tjuffar jag ner alltihopa i en mixer och mixar till ett vaniljsocker.
Som är ett riktigt bra och smakrikt vaniljsocker.
Och man kan välja att göra det där hur intensivt eller hur man vill. Det som jag gjorde faktiskt igår, då hade jag kanske 4 dl, 5 dl socker och kanske 3 vaniljstänger eller någonting. Mixade, så blir det liksom, man får sila också för det blir lite som går bort. Och då är det ett ganska eller ett socker som är, det har inte lika kraftig smak som ett vaniljpulver till exempel. Men om man då ska göra en vaniljkräm där det ändå kanske ska vara 0,5 dl socker, då tar jag det istället. Och då behöver jag inte tillsätta lika mycket kanske då vaniljpasta eller någonting, för då har du också smaken för det. Men man kan ju också, om man vill...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Om man har en vaniljstång, då kan du mixa den med kanske bara 1 dl socker. Då får du ett riktigt kraftigt vaniljsocker. Om du då liksom inte vill köpa de här som finns i butikerna.
För att då vet man ju att det innehåller bara socker och vanilj.
Exakt.
Sen, jag tänkte bara på så här. Jag såg en, sa jag att jag kollade på Matgeek. Han älskar tydligen vanilj så mycket att han liksom har vaniljstången bland sina kläder för att han alltid ska lukta vanilj. Men han importerar också sina egna vaniljstänger. Ja. Alltså, det är väldigt satsigt. Men han pratade om att vissa människor påstår att man, det är bättre att förvara dem i frysen, men att han bara lägger dem i en lufttät burk i skafferiet och att de har jättelång hållbarhet. Har du förvarat vaniljstänger under en längre period på det sättet?
Jag har förvarat dem under en längre period av anledningen som jag nämnde förut, att jag aldrig blir färdig att använda dem. Men då har de varit i provröret som man köper dem i.
Och det, är väl, det räknas väl ändå som en lufttät burk?
Det gör det absolut. Men jag upplever ju definitivt att de är liksom lite hårdskrumpna när jag ska använda dem. Men de kan ha varit så när jag köpte dem.
Ja, men det är det man inte vet. Det, som sagt, det, man vet ju inte, det är lite liksom... Lotteri,
men jag tror att definitivt att man ska lägga sig vinn och förvara dem lufttätt.
Verkligen.
Frysa dem, alltså jag vet inte, jag tror inte att det behövs ur hållbarhetssynpunkt.
Jag tror inte heller att det finns någon poäng med det rent så, men ja, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det. Jag ville bara säga att jag hade hört det.
Du ledde oss in på nästa fråga som ju var hur man förvarar
vaniljstången. Ja, men precis. Men ja, men det är ju så, lufttätt burk i alla fall i rumstemperatur, alltså i något skafferi eller någon
och
låda.
Jag skulle vilja ge ett råd till mig själv här och nu. Köp en vaniljstång när du behöver den.
Ja, men
och
tack.
Använd den.
Men de som jag har, alltså nu låter det här, jag vet inte hur många som kommer kunna relatera det här till det här förutom du, men det är de här pressutskicken. Man får alltså jättegenerös liksom låda med lite grejer och så ligger en vaniljstång där. Så sparar man den, man håller liksom den väldigt kärt, men sen kommer den aldrig till användning.
Ja.
Men som sagt, verkligen bara köpa när man
måste ha den. Och det kan vara också lite gambling, för det händer ofta nu man kommer till butikerna och det är tomt på vaniljstånghyllan. Så om du verkligen, verkligen måste ha en, då kanske du ska ha lite för framförhållning. Mm.
Men nu kommer vi till den här frågan.
Ja, vi fick en fråga av en kille som vi båda följer på Instagram. Ja. Jonas Bakar, ja, tror jag han heter.
Superhärlig, duktig kille. Ja. Smarriga recept.
Ja, jättetrevlig. Jag har träffat Jonas än, tror jag. Men han är trevlig, det märker man. Han ställer frågan, jag ska läsa exakt så som han skrev. För jag tyckte det var så sjukt bra. Han sa, alltid denna tesked vaniljsocker i allt. Gör det någon skillnad egentligen? Så jävla bra fråga.
Ja, och så klockren.
För det finns ju inget recept, inte på min blogg, inte på din blogg och inte i någon tidning och inte någonstans som inte har den här pliktskyldiga en tesked vaniljsocker.
Alltså, jag har mer och mer börjat ransaka mig själv och mina recept. Och sen när jag står där och bakar och så tänker jag, nej men behövs det verkligen? Kommer smaken vara så pass framträdande att den här lilla sketna teskeden vaniljsocker kommer få betydelse för slutresultatet?
Nej.
Oftast är svaret nej.
Jag tror svaret är nej, men jag är ändå så här, det kan inte skada, tänker
nej,
jag.
Nej, men vet du vad det gör ibland? Jag tror att det är det som gör att folk inte väljer att lägga sina pengar på den dyra vaniljen. Mm. För att de tänker, jag kommer behöva använda den så ofta, det har slut fort och det kostar mycket pengar. Mm. Då tänker jag att det är bättre att begränsa vaniljanvändandet till när det faktiskt behövs. Så att den här burken, dyra burken, håller längre.
Men om man ska göra en mördeg eller om man ska göra en...
Ja, men kan vi inte rada upp när vi faktiskt tycker att det är värt det?
Ja. Att använda? Jag kan tycka så här, i en vanlig kladdkaka... Nej. Jag tycker inte, alltså om du har choklad, kakao. Ja. Kakao liksom kommer ändå överdominera. Liksom. Ja.
Då tycker jag att det är mer värt, som vi har pratat om, att ha i en lite espressopulver för att förstärka chokladsmaken.
Eller vaniljpasta. Eller du behöver någonting starkare, mer kraftfullt.
För då kommer du känna vaniljsmaken. Ja. Har du vaniljsocker?
En
vaniljsocker. Not gonna make any help.
Nej, tyvärr. Så är det faktiskt.
Mm. Men mördeg som du mördeg. Sa, där tycker jag absolut att det har sin plats.
Absolut. Där har jag också vaniljpulver, men jag tänker så här, alla de här teskedarna, ska du ha vaniljsocker, ta en extra tesked.
Ja, jag brukar faktiskt alltså numera ha, alltså ibland, jag minns min redaktör nu med nya boken, hon bara så här, Camilla, ska det verkligen vara en matsked vaniljsocker?
Ja.
Jag bara, det ska det vara.
Ja. Ja, men jag tror faktiskt det, alltså, om det verkligen ska...
Ja, om man verkligen vill ha vaniljsmak. Men sen, jag såg att vi hade fått en fråga om det, det finns vissa vaniljsockersorter som ger en liten besk eftersmak.
Mm.
Där man behöver vara försiktig.
Mm. Jag tror att de har en viss andel fejksockret.
Maybe.
Jag tror att, när jag googlar runt det var svårt att hitta på det, men jag tror att om man tar lite för mycket av vanillinet, alltså det här lite fejkiga, att där når man en slags här bitterhet som nästan blir lite så här metallisk på tungan.
Oh ja.
Jag tror att det är mer så än om du har äkta vanilj. Mm. Jag kan inte svära på det här.
Nej, men jag tror det.
Jag har också märkt det på vaniljsocker. Mm. Och jag kan inte svära att just det vaniljsocker jag har är 100% eller om det är lite vad varje.
Men för man är också lite godtrogen. Man ser att det står vaniljsocker på förpackningen. Då köper man det och tänker, nu har jag köpt en bra vaniljsocker.
Men vet du, att jag trodde faktiskt på riktigt att vaniljsocker inte fanns längre.
Nej, inte jag heller. Jag tänkte, nej, det är liksom... Ja,
men ska jag berätta en pinsam sak?
Berätta.
Jag gjorde ett samarbete med Hemköp för ett tag sedan. Och då hade jag så här... För då får man ofta så här, handla för en viss summa som man ska
just
ha när
det,
man ska
visa upp,
och visa upp. Liksom. Så det här har jag köpt så här, vet, ekologiskt. Liksom. Man köper de här dyra, fina sakerna och visar att det finns ett brett utbud av allting. Och så har jag satt upp allt det och så har jag så här, fotat mig. Liksom. Och sen så har jag också ett inlägg på min blogg där det som heter Baka med vanilj. Där jag väldigt uttryckligen säger så här, håll er borta från vanillin, för det är skit. Liksom.
Du har gjort ett starkt statement.
Ja, och då så är någon följare som säger så, ja men varför har du det då? Liksom. Jag bara, jag skulle aldrig. Men då har jag ju som köpt vanillinsocker. Längst fram på bilden i mitt samarbete står det en burk med vaniljsocker.
Ja.
Och det här var typ 3-4 veckor efter att jag hade gjort samarbetet.
Ja.
Så jag var tvungen att gå tillbaka till bilden, zooma upp och bara, jag har köpt vaniljsocker. Men jag trodde inte det fanns än, så jag bara, vaniljsocker läste jag och så klickade jag hem. Liksom.
Och sen ibland kan det vara så med sådana hemkörningsvarianter att om man inte kryssar ur rutan om att de inte får ersätta eller att de får ersätta om det är så att produkten är slut, då kan de byta ut produkten till någonting motsvarande, skriver de. Och då kan det vara så att du har krickat i vaniljsocker, men ändå
jag har fortfarande
får...
ställt det där längst fram.
Jag är väldigt stolt. Men jag, alltså jag blir alltid så förvånad när det visar sig att folk faktiskt zoomar in på sina ens bilder. Det blir så här, hallå, inte ens jag märkte det där. Men ska vi gå tillbaka till de här grejerna som vi faktiskt har vaniljsocker i? Mm. För, förutom mördeg också, jag tycker att om det är något chokladigt som det är värt att ha vaniljsocker i, så är det chocolate chip cookies.
Mm.
För att det är inte helt och hållet choklad, utan det finns liksom den där kakan. Som jag
kakan gör... har ju inte choklad oftast.
Nej, men precis. Nej. Utan då är det liksom bara chokladbitar i. Och då tycker jag att vaniljsockret gör sig väldigt bra.
Ja, jag håller med.
Kan vi komma på något mer?
Jag tycker även om du gör typ muffins.
Ja, alla mjuka kakor.
Ja, alla mjuka kakor.
100%.
Men återigen, nöj dig inte med en tesked. Släng i två, tre i alla fall.
Ja, men exakt. Eller... Och tre teskedar är en matsked, Emma.
Är det inte typ fyra? Tre,
nej,
halv, fyra.
5 ml i en tesked, 15 ml i en matsked.
Sådär. Men ännu hellre då vaniljpulver.
Ja. Alltså, ja, men exakt.
Det är här man verkligen vill ha vaniljsmaken. Men som sagt, om vi nu pratar bara vaniljsocker, där vill man ha det, men ta i lite.
Och det, för det är det jag tänker, att jag tror att det är det vi försöker förmedla här. Att, alltså, har du möjligheten att använda dig av vaniljpulver eller vaniljpasta, använd det. Men nu är det så att det är dyrt.
Ja.
Vaniljsocker är ett bra alternativ, men det är onödigt att ha det i bakverk där det ändå inte kommer smaka.
Ja.
Alltså, du kommer inte
säger
känna
vi, och ändå är vi skyldiga att jag har jättemånga av våra recept.
Ja,
där det inte,
men jag kan säga att den här rannsaken har jag börjat göra de senaste 2 månaderna. Mm. Det är liksom inte, så att, och jag har faktiskt, nu när jag börjar liksom fota om många nya recept, så brukar jag alltid kolla igenom, så här, vad är det jag har skrivit egentligen? Mm. Och då kan jag ibland faktiskt ta bort sådana saker som vaniljsocker, för att nej, men det handlar om att folk ska återigen gå och handla, och då är man lite ansvarig.
Och sen vill jag säga att när du gör saker som är vanilj, alltså panna cotta, crème brûlée, vaniljglass, alltså en vaniljkaka, alltså den här Sverigekakan till exempel, liksom, som det ska vara vaniljglasyr på. Använd riktig vanilj. Ja. Och då menar jag inte att det måste vara stång, men det måste vara pulver, eller det måste vara pasta eller stång. För att göra en vaniljglass med vaniljsocker, alltså, eller likadant en panna cotta, nej.
Alltså så här, ni kommer märka skillnad om ni bara provar, alltså verkligen just också i Sverigekakan. Jag blir så förvånad varje gång jag ser ett recept, utan att på något sätt vara så här, åh, gud, jag är mycket bättre, utan mer bara så här, för att jag vet att kakan gör sig så mycket bättre när det är riktig vanilj i.
Jag ska ju säga så här då, när jag växte upp, då hette den här kakan Ellens vaniljkaka i min familj, för att vår granne Ellen gjorde alltid den, och vi visste inte att det hette något annat liksom. Så första gången när jag skulle baka den sen, från mammas liksom svarta bok, då står det ju 2 matskedar vaniljinsocker och så här 200 gram margarin. Så i det receptet som jag har vuxit upp med och älskat, så har alltså glasyren bestått av margarin och vaniljinsocker. Jag tyckte det var jättegott. Jag tror att om du skulle servera mig den idag, efter att jag har bakat det här receptet med smör och äkta vanilj, då skulle jag fnysa på näsan.
Ja, men det är det jag menar, för att jag har inte på något sätt vuxit upp med att äta grejer med smör och vanilj.
Nej.
Men när jag väl har fått chansen att prova, så har jag förstått vilken skillnad det är. Men som sagt, är man bara van vid en smak, så är det den som finns, och då är det den som är god. Men det som vi ofta säger, att så här, istället för att baka jätteofta med lite halvtaskiga ingredienser, baka mer sällan och satsa på bra råvaror. Alltså för att smakupplevelsen blir... Det här är inte någonting vi bara säger. Alltså på riktigt, speciellt vi som faktiskt har en historia av att ha ätit lite så här sämre grejer.
Ja.
För att det är liksom av rent så här, ekonomisk synpunkt.
Och också som du säger i samhället, det fanns ingen liksom debatt om äkta vara på 80-talet. Liksom.
Nej, men precis. Man tog liksom det som är billigast. Det är, liksom, det är inga konstigheter. Men det blir en helt annan glädje kring att smaka saker när det är liksom riktigt bra råvaror. Det är, jag tycker att det är så värt det.
Ja, jag håller med. Och jag önskar verkligen, jag gör vaniljkräm ofta, alltså i alla fall en gång i veckan. Och jag hade gärna gjort det på vaniljstång varenda gång.
Ja. Men
nu gör jag inte det, för det är inte möjligt. Liksom. Men det, alltså även på att göra det med vaniljpasta blir en smakförsämring mot vaniljstång. Det måste man, alltså, så fort du går från stången, då kompromissar du lite grann på smaken. Så är det bara.
Men också helt ärligt, alltså vaniljpastan tycker jag är så smidig för att rent så här disksynpunkt. Mm. För att när du använder stång så behöver du använda en skärbräda och en kniv.
Ja.
Men när du använder vaniljpastan så behöver du bara diska en sked.
Jag gör inte ens det, jag bara häller från burken.
Är det sant?
Ja.
Blir inte det lite klibbig runt om?
Mäter du upp?
Nej, men jag tar bara en liten sked och sticker ner och klickar ner. För jag vill inte att kanten ska bli kladdig. För du vet, då kan locket fastna.
Ja, locket fastnade innan jag lärde mig det där. För att innan har jag haft de här tuberna.
Just
jag har fortfarande...
Alltså hade jag haft tub hade jag inte ens använt
sked. Min syra hittade ett superparti på Matsmart. Jag har jättemånga tuberna
alltså,
hemma.
Varför missar jag det?
Men jag har också såklart burken. Mm. Och det jag gör nu är att jag häller. Och sen är jag väldigt noga med att det inte hamnar på kanten.
Du torkar av.
Nej, alltså jag bara har knycken i handen. Ja, liksom. Ja, och märker jag att du kommer på kanten, då torkar jag bort med mitt papper.
För hade jag haft tuben, då hade jag inte ens använt sked.
Nej,
alltså, då hade jag
för att det ska
ner.
Man se till när man har använt det här, ett Taylor College vaniljpasta, att det inte får komma vaniljpasta mellan locket och burken. För att den
då är det svårt.
Som jo, men vi har inte pratat riktigt om det, men när man då använder vaniljstången, du säger att man har skärbrädan. Jag brukar också lägga till en matsked socker där då.
Ah,
och liksom gnida runt det, för då är det som att vaniljen liksom blandar ihop sig med det här sockret. Det blir lättare, för det är så väldigt, väldigt lite.
Ja, det är väldigt små mängder.
Så tar man en matsked socker så får man mer att jobba med liksom, och det är lite lättare att få ut allting.
Smart. Superhärtligt.
Yep. Om du gör en vaniljkräm, låt säga, eller panna cotta eller vad det än är, det enda som någonsin ska koka upp, det är vaniljstång.
Mm.
Vaniljpulver, vaniljpasta, vaniljsocker ska tillsättas efteråt.
Mm.
För att det blir inte gott av att koka upp.
Nej.
Och jag kan inte säga varför, men att koka upp då och låta det liksom gå varmt länge. Smakerna försvinner och det blir en lite så här fiskig smak. Liksom.
Alltså jag har aldrig testat, jag vet inte, men... Det som vaniljstången vinner på att man kokar det är att man liksom verkligen får ut all smak ur den här stången. Den blir också lite fuktigare och då får man liksom verkligen del av all den här smaken. Men ja, hur brukar du göra vaniljkräm?
Jag har två olika, jag har ett inlägg på mitt blogg med två enkla recept. Alltså när jag började baka, eller låt säga för 2-3 år sedan, när jag började baka. Det var, alltså för mig var det att när det stod att jag skulle göra vaniljkräm, det var som att bestiga ett berg. Jag tyckte det var så krångligt.
Mm-hmm.
Man skulle ha en kastrull och där och sen skulle man ha grejer i skål på vasken eller på bänken.
Mm.
Och sen skulle man hälla den i där och skulle man röra där. Sen skulle man hälla tillbaka allting dit.
Vad var det här för det?
Och sen skulle det värmas upp och sen skulle det... Alltså jag bara så här,
ge mig ett enkelt... Det låter jätteavancerat.
Nej, men fast nu när jag har gjort det så många gånger så är det ju inte så himla krångligt. Men jag har två sätt. Det ena är Martha Stewart's.
Berätta, hur gör Martha?
Martha häller allt i en kastrull, kokar upp, låter det sjuda i 5 minuter, silar, klart.
Alltså jag gör det när jag gör prinsesstårta, men då silar jag inte ens.
Alltså, silar är ju...
Då brukar jag inte använda vaniljstång då, annars hade jag ju silat.
Men det är ju för äggen.
Mm.
Alltså för du har både äggula, du har mjölken, du har smöret, du har alltihopa på samma gång. Och när du gör en riktig vaniljkräm så ska den liksom, den kokar ju inte riktigt.
Nej,
liksom.
Men precis.
Men här kokade du ett tag och då kan det bli att det blir lite så här koagulerat ägg.
För jag tror att det jag gör när jag gör den varianten, då kokar inte jag. Jag låter allting bara sjuda på väldigt låg värme och så rör jag om hela tiden tills det tjocknar.
Ja.
Det blir liksom krämig och härlig men ingen liksom koagulerat.
Jag tror att man silar den är bara för ifall det finns ifall en äggklump i rump så... Men sen gör jag också en variant som är nog lite mer liksom klassisk.
Mm.
Och då är det att man kokar upp, alltså jag gör den som om jag hade gjort det med vaniljstång, men låt säga att jag gör det med vaniljpulver.
Ja,
då kokar jag upp mjölken med typ en matsked socker. För lite socker i mjölken när man kokar upp det hjälper mjölken från att brännas.
Mm. Smart.
Ett litet tips. Och innan, jag har en bytta på bänken, där har jag äggula, socker, lite majsena.
Ja.
För att jag tycker inte egentligen om majsena smaken. Jag tycker att hur mycket man än låter det sjuda så smakar det alltid lite strävt och mjöligt. Mm. Så jag tar kanske bara en tesked. Liksom,
ja, jag tror att jag har typ så här en matsked eller något max.
Vispa ihop äggula, socker, majsena. Och då menar jag bara vispa ihop. Liksom. Det behöver inte bli vitt och fluffigt eller så. Koka upp mjölken. Häll i mjölken medan jag vispar runt i det andra så inte äggen koagulerar. Tillbaka i grytan. Och sen så låter jag det gå upp till typ 84 grader. Och det är för att då koagulerar äggulan. Och sen tjuffar jag i smör.
Åh, mm. Oh, det där smöret. Gud vad det undrar av smaken på ett härligt sätt.
Och sen rör jag runt till smöret har smält. Och sen ska den ju kylas ner så fort det bara går. Liksom.
Mm. Ja, jag gör likadant.
Ja.
Jag brukar inte, alltså ibland så brukar jag hälla lite av liksom grädden i mjölken i gulorna. Men annars brukar jag faktiskt bara hälla allting.
Okej, för att temperera liksom.
Ja, men, ibland, men ofta så brukar jag bara hälla ner allt. Mm. Jag tycker att hittills har det aldrig gått fel.
Nej, och sen då som sagt tillsätter man vaniljen på slutet om man inte har vaniljstång. Men
det är två enkla sätt att göra vaniljkräm.
Ja, men jag upplever att...
Jag upplever faktiskt att
när man tar sig tiden att göra de här momenten, den blir lite gulare, den blir lite gråare av det andra på något sätt.
Mm. Ja, men jag håller med. Jag älskar den färgen och också smaken som blir. Mm. Och konsistensen när man gör liksom äggul och låter blanda ihop det med socker och majsstärkelse. Ja.
Och som sagt, när man har gjort det några gånger så det är ju inte krångligt.
Ja, alltså, nu har jag gjort det i ganska många år och jag tycker ändå att det är inte värsta grejen. Det går snabbt. Det är inte så mycket aktivt arbete, man säger så. Det är bara en mjölk att hålla koll på.
Det här med majsenan. Man måste inte ha majsena, men då tror jag att man behöver, om du ska göra vaniljsås, då behöver du inte ha majsena. För det blir perfekt vaniljsåsaktigt. Men ska du ha en kräm, du ska kunna spritsa eller ha den i en tårta, då får man nog antingen öka på smöret eller minska ner på mjölken lite. Eller
man brukar säga en till äggula. Precis.
För annars så blir den liksom lite för lös om du bara utesluter majsenan.
Precis.
Men sen
också, det måste jag också säga, för det har jag upplevt när många skriver till mig, att äggstorleken har jättestor betydelse också. För att jag bakar bara med stora ägg, alltså sådana här frukostägg. Mm. Men har du de här små, då kan du behöva fler ägggulor för att kunna få samma konsistens.
Ja, men verkligen. Och speciellt då, de flesta batcher jag gör så är det kanske en eller två ägggulor. Mm. Och en ägggula väger 20 gram, men de kan ju då väga mellan 15 och 30. Mm. Så att det kan ju verkligen spela roll.
Ja.
Men jag vill också slå ett slag för råkrämen. Får jag göra det?
Vad är det för något?
Det är ju en rårörd vaniljvisp typ.
Berätta mer om den.
Ja, men jag har alltid älskat så här marsansås.
Jag tycker det är bland det vidrigaste som finns.
Ja, men jag ska säga att jag har inte ätit på flera år nu. Ja. Men när jag var barn var det, jag tyckte det var super gott. Mm. Om jag gör en paj nu, då serverar jag den med råkräm. Då vispar jag äggula, socker och vanilj. Mm. Så det blir helt vitt, jättefluffigt vitt.
Mm. Med elvisp då, eller?
Med elvisp. Mm. Och sen bara vänder man ner det i lättvispad grädde.
Ah.
Det är så sjukt.
Är det typ, så då blir det en vaniljvisp?
Ja.
Mm. Vad gott.
Sjukt gott. Finns recept på min blogg.
Mm. Kan jag checka det här out?
Japp.
Nu ska jag se här. Det är någon som har frågat hur man gör för att inte vaniljkornen ska hamna i botten på till exempel panna cottan. Det här är inte någonting jag har varit med om, så jag vet inte riktigt hur
jag
det beter sig.
Jag tycker att det är en jättebra fråga. För att jag tror att väldigt många har varit med om det. Jag har själv varit med om det. När man gör en vet varför du inte har varit med om det?
Berätta.
För att du inte har gjort panna cotta med gelatin.
Ja!
Nu kom jag på det. För att...
ja, men it makes sense.
För vi har ju pratat om det innan, att när du gör panna cottan med agar-agar eller syltsocker eller vad du har, då blir den ganska tjock på en gång.
Ja.
Men om du gör panna cotta med gelatin, då är den liksom, när den är färdig, så är den lika rinnig som kokt grädde.
Ja, men då förstår jag att
om du då häller upp det i glas eller i silikonformar eller vad du nu gör, då sjunker ju liksom...
Ja, då sjunker de. Det är naturligt. Ja. De är tyngre än...
Ja, så då sjunker de och hamnar på botten och det är inte så fint. För man vill ha de här svarta kärnorna fördelat. Men det finns bot att råda.
Tell me.
Säger man så. Ja, men det man måste göra är att vänta med att hälla upp panna cottan i skålen du ska ha dem i. Så när du har gjort klart panna cottan, ställ in den i kylen i 20 minuter. Och sen efter 20 minuter så rör du i den ungefär var 50 minut så att den inte sätter sig, tills du har en tjock, trög, flytande panna cotta. Och då häller du upp den där du ska servera den, för att då har vaniljprickarna liksom fastnat där de är, då kommer inte de flytta sig längre.
Smidigt.
Så.
Bra tips, och nu förstår jag varför det händer.
Ja, vad bra att det slog mig att jag kom på att det var så. Jag känner mig väldigt så här forcerad. Alltså jag är så här, jag är så exalterad och vill berätta allting jag
vet. Men det här är ju, alltså jag är väldigt taggad på alla de här frågorna.
Liksom med...
Ja, du får prata från magen, Emma.
Ja, jag måste börja andas.
Men alltså, jag förstår inte riktigt den här sista frågan här, där det står, är det sant att vaniljkräm skär sig om det kommer saliv i?
Mm.
Why though?
Då ska jag återigen berätta för dig hur det ligger till. För det här är en sak som jag har hört i hela mitt liv.
Uh-huh.
Att om det, man får aldrig så här doppa ner fingret och smaka, eller om du har smakat på vaniljkräm med sked, stoppa tillbaka samma sked.
Nej, det känns också väldigt problematiskt att göra
ja,
så.
Ja, det är inte så fräscht. Men, ska okay, jag berätta?
Ja, men nu händer det sig. Mm. Ja.
Då ska jag berätta.
Uh-huh.
Vi har en väldigt fiffig sak i våra munnar. Ett enzym som bryter ner stora saker till små saker.
Mm.
Det simmar omkring i vår saliv och det heter amylas.
Första det liksom steget i matsmältningen är det här.
Amylas är superbra på att bryta ner något som vi stoppar i oss ganska ofta, nämligen stärkelse.
Ah.
Och vaniljkräm innehåller mycket stärkelse. Så när krämen blandas med saliv så kommer amylasen att bryta ner stärkelsen och då förlorar krämen sin tjocka konsistens och blir rinnig och blaskig.
Okay.
Man ska alltså inte slicka på skeden när man gör vaniljkräm.
Det tycker jag inte att man ska göra av andra anledningar.
Men, och jag vet, alltså jag kan inte svara på liksom hur mycket att du har slickat på skeden och stoppar tillbaka om så här hela krämen verkligen blir rinnig.
Men tänk om man rör om där sen, då kommer ju det där att fördela sig.
På riktigt så kan jag tror, det sabba en vaniljkräm.
Jag tror att om vi ringer Folkhälsomyndigheten och frågar om det är okej, så kommer de nog säga att de starkt avråder.
Ja. Men alla vet att man står hemma i sitt kök ibland och åker ner ett finger i bunken.
Ja,
liksom.
Ja. Ja, men ibland kan ju, alltså, såhär, om jag inte vaktar mina grejer så är ett litet finger som kommer och stoppar ner sitt liksom, i en burk med vaniljkräm. Så det
men nu vet ni i alla fall att det finns en vetenskaplig
alltså det är så coolt.
Det
ja, vet du vad Emma?
Mm?
Jag har en riktig spaning.
Oj vad roligt. Jag kommer nu sätta mig lite mer tillbaka lutat här, känner jag. Så att jag kan liksom dricka upp mitt sista kaffe och bara lyssna på det. Kommer jag behöva komma med inspel eller? Eller ska jag bara lyssna?
Det kanske, men jag vill först fråga dig.
Mm.
Har du hört talas om Hydro Dip Dye?
Nej.
Det här är en jätteny trend. Alltså jag är så stolt över att jag har hittat en trend som du inte känner till.
Du vet att vi pratar om bakningen.
Ja. Det här är en bakningsrelaterad trend.
Mm.
Och vad Hydro Dip Dye går ut på. Tyvärr så kan jag inte hitta...
Ursäkta.
Hydro Dip Dye. Ja. Och det här går ut på att man... Alltså det här är så amerikanskt. Men det går ut på att man doppar tårtor, cake pops, cupcakes i färg, akrylfärg som man droppat ner i vatten, vanligt vatten, och så bara doppar man ner och så tar man upp det. Det går inte att äta alltså. Men det blir en jättevacker så här ombre-ish, som ett som
och
en
det går inte att äta.
Men vänta. Getting there. Men alltså jag följer en YouTuber som heter, vad heter hon? Rosanna Pansino.
Mm.
Hon är så här lite rolig bake-youtuber, jättestor i USA. Och hon gör allting så här från bajskorvs, tårtor till emoji cupcakes. Liksom. Mm. Men hon testade Hydro Dip Dye med sån här akrylfärg, eller akvarell. Hur som helst, det är inte ätbar färg som hon har droppat ner i vatten. Och så doppar hon en hel tårta i den. Det är inte så snyggt, går inte ens att äta. Men hon testade med cake pops, det blev ganska vackert. Men återigen går
det
inte att äta.
Vad ska det vara för yta på det du doppar ner då? Vad som helst? Alltså ska det vara smörkräm eller ska det vara choklad?
Och smörkräm eller choklad, men det ska sluta helt tätt runt bakverket. Mm. Hon testade med cupcakes också. Och då får man liksom bara doppa själva smörkrämsfrostingen i.
Mm.
Men sen så tog hon oljebaserad ätbar färg, flytande, och droppade ner det i vatten och doppade. Och det blev så snyggt. Alltså jag kommer lägga upp en bild på bakpoddens Insta. Påminn mig Emma, för det är så många gånger vi lovar.
Vi säger det hela tiden, vi lägger aldrig upp. Nu har jag faktiskt lagt upp, om någon undrar, det här espressopulvret.
Just det.
Jag har lagt en bild i höjdpunkterna på bakpodden.
Mycket bra jobbat.
För det är så många som frågar, så nu lägger jag den där.
Men det blev otroligt vackert, så här pastelligt härligt, så här unicornfärgat. För hon hade så här grön och rosa och gul och blå. Och så bara det oljebaserad färg som hon bara droppat ner i vatten. Och så doppar hon en cake pop. Det blir så vackert. Alltså stilrent.
Och vattnet då?
Vadå vattnet?
Ja men alltså kommer inte upp med vatten upp på?
Nej alltså, så som jag, för jag tänkte först bara så här, gud men vattnet kommer ju påverka.
Mm.
Både chokladen och frostingen och allt det där. Men det var inget, hon till och med testade att skära upp tårtan. För hon tänkte, men nu är den jättesagig säkert. Det var den inte. Smörkrämen hade skyddat jättebra. Mm-hmm. Så hon bara doppar ner, låter torka och sen skär upp. Och det var, alltså, jag är så fascinerad. Men det, hon hade liksom
jag är fascinerad hur man doppar en tårta.
Hon, alltså, hon hade liksom en tårta som var kvar på ett sån här pappersbricka. Mm. Och så doppar hon ner hela. Och den brickan, ja, det är väl inte så fint. Alltså om jag var hon sen, om, jag inte, om det inte hade varit för en video, då hade jag liksom tagit bort tårtan från den brickan sen. Mm. Och sen lagt upp på ett annat fat. Mm. Men jag blev taggad på att testa, men kände så här, det här är orimligt. För hon hade liksom en 10 liters bytta med vatten framför sig och droppat massa färg i. Vill man vara satt i?
Jag är lite vad det är för färg hon menar.
Ja, men den är, ska vara oljebaserad, alltså sån här flytande. Det kan vara...
Men inte matfärg liksom?
Nej, utan så här, du vet sånt som finns i bakbutiker, online-shoppar. Kan finnas på flaska eller i såna här små burkar. Mm. Flytande, alltså inte pastafärg, utan en
jag
flytande
har några
sådana,
ja.
De kan man liksom doppa ner i vattnet och bara testa. Det blir som att man målar på själva bakverket.
Mm.
Snyggt!
Ja, jag måste titta
men
på det här.
Omständligt. Jag kan skicka en länk till dig till YouTube-videon, för den var faktiskt rolig.
Ja. Kan jag ska lägga upp lite, något klipp på det på bakpå.
Ja. Ska bara fråga henne om lov först.
Tagga henne bara.
Ja. Ja, men det var veckans spaning. Ja, Hydro Dip Dye.
Jag undrar hur utbrett det är.
Det är inte, alltså...
Alltså, det här är det verkligen en trend? Eller
det här är en superfärsk trend. Alltså, hon la upp det här för en vecka sedan.
Ja.
Och hon hade sett någon av de här, jag tror inte om det var BuzzFeed eller Tasty, någon hade bara så här, lagt upp det. Så att det är typ bara hon och de som
har lagt
upp det.
Ska man hålla utkik på den taggen nu då?
Ja, får vi se om det... För att en del trender blir ju väldigt utbredda, medan andra stannar vid att vara en kortlivad trend.
Mm.
Så vi får se hur det här utvecklar sig.
Mm.
Vad ska vi prata om nästa vecka?
Vi ska prata om pâté à choux. Pâté à choux.
Pâté à choux.
Pâté à choux.
Ja, jag vet inte hur man uttalar.
Pâté à choux. Alltså,
men pâté à choux-degar.
Ja.
Alltså, helt enkelt.
Choux betyder ju...
Choux.
Nej, choux betyder ju... Bröd? Nej.
Jag kan kolla vad det betyder. Google Translate.
Ja. Men vi menar alltså, vet du vad pâté à choux bakverk heter på danska?
Nej, berätta. Pâté à choux?
Nej, det heter vannbakelser, alltså vattenbakelse.
Okej, nu ska vi se vad choux betyder.
Jag vet
French
det.
From Swedish.
Jag vet ju det här.
Ja, men det vet du säkert, men nu har du glömt, så nu måste jag fråga Mr. Google.
Det vi ska prata om i alla fall är choux craquelin.
Kål.
Nej. Nej, det stämmer inte.
Jag kan söka på pâté à choux då. För jag sökte bara på choux. Kåldeg. Jaha, vänta här. Kålpasta.
Really?
Ja. Det är jättekonstigt.
Ja, ja. Jag ska gräva djupt det här till nästa vecka. Ja. Men det är alltså då det som på engelska heter cream puffs. Det är eclairs, pâté à choux, choux-croquelin.
Till och med churros har ju samma grundprincip.
Churros, det finns precis. Det finns olika churros, men det som jag brukar använda är ett
det är samma, precis.
Så det ska vi prata om. Jag tror att det finns väldigt många där ute som inte har vågat sig på det här.
100%. Så ni får ju ställa frågor om
frågor,
det ni undrar på våra Instagram.
Om det är någonting som på riktigt är mycket lättare än vad man tror, så är det faktiskt där.
Verkligen.
Och gott.
Och speciellt nu när gästen är slut så kan vi gå all in på pâté à choux-deg.
Ja, verkligen. Ja, men det blir jättespännande faktiskt.
By the way, på tal om, förlåt, nu blir det pladder igen.
Ja.
Men på tal om att gästen är slut.
Ja.
Jag har tagit reda på att det inte är för att, bara för att folk har bunkrat. För att allt annat har ju kommit in i butiken. De har haft något tillverkningsfel.
Ja, ja. Jag har
så att de inte har hunnit i kapp.
Jag har hört.
Ja. Att det ska bli dyrare.
Gäst, det finns ju bara en enda gästtillverkare i Sverige. Det har ni säkert märkt. Det finns ju inte så 10 olika märken.
Nej.
Det finns ett, gästbolaget. I gästbolagets fabrik nu får ingen komma in som inte jobbar där, som inte är behörig. För att ingenting får gå fel nu, för att gästen till folket.
Det tycker jag är ansvarsfullt av dem.
Mm.
Så vi ser fram emot att prata pâté à choux och gäst.
Nej, inte gäst. Pâté à choux har ingen gäst.
Jag tänkte säga, vi ser fram emot att prata om pâté à choux och så här, baka med gäst.
Vi ser fram emot att prata om pâté à choux och vi har ingen gäst.
Ni är göteborgare.
Ja, men du, vi ses om en vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Så, jag älskar folk som skriver hashtag och jag lyssnar till slutet.
Ja, och att det verkligen har blivit en grej.
Ja. Jag säger alltid sådana där konstiga grejer med glimten i ögat och tänker så här, det här gör ingen, och så gör de det.
Sa du hashtag jag lyssnar till slutet? Det var roligt.
Ja, det var roligt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.